Jag heter Uje Brandelius och du lyssnar på Känsligt läge i P1. Det är min sjätte säsong som programledare för den här programserien och varje säsong har haft ett tema. Den här säsongen har jag valt ett ämne som ligger nära mig själv. Skrattet, fnisset, garvet, det snälla, det taskiga, det sårande, det läkande, det inkluderande och det exkluderande. För skrattet har ju alltid två sidor, beroende på vem som skrattar och varför. Idag ska vi prata om det läkande skrattet. Jag fick en sjukdomsdiagnos för snart 10 år sedan. Jag fick veta att jag hade Parkinsons sjukdom. Det är en sjukdom som väl mest är känd för att man blir skakig. Men det finns en mängd andra symptom också. Det är en allvarlig sjukdom som varken går att bota eller bromsa. Jag var ledsen såklart. Hopplöshet, rädsla, ilska. Det var många dåliga känslor som trängdes i min kropp de där dagarna efter att min läkare konstaterat att det var Parkinsons sjukdom som gjorde att det prasslade när jag höll i morgontidningen. Efter en tid som ledsen och sjuk så hade det sjunkit in. Jag kommer aldrig att bli frisk. Och jag kommer att bli sämre för varje år som går. Med den insikten började jag skissa på hur jag skulle kunna använda skrattet som medicin. Jag vet såklart att man inte botar Parkinson med skratt. Jag vet att man inte botar någon sjukdom med skratt. Men grejen med just min sjukdom är ju att 99% av sjukdomen är ångest i väntan på att man ska bli sämre. Och ångest botar man faktiskt med skratt. Jag satte ihop en humorshow om mig själv och min sjukdom. Andra Parkinson-sjuka och deras anhöriga fyllde salongerna. Det låter kanske svårt att göra en humorshow om en tråkig sjukdom, men det visar sig tvärtom vara lätt. Att skämta om saker man inte får skämta om får publiken att skratta åt saker som de inte får skratta åt. Och det skrattet, det är det mest förlösande skrattet, det mest läkande skrattet. Skrattet som jagar ångesten ut ur kroppen. Jag minns särskilt ett skämt i föreställningen om ett påhittat ljudkonstverk som bestod av inspelningar av Parkinson-sjuka som höll i varsin maracas. Ljudkonstverket hette Shake it baby, shake it. Och varje kväll när jag levererade repliken "Konstverket heter Shake it baby, shake it" så exploderade salongen i skrattsalvor. Det var ett skratt som hållits fängslat i kroppen med ångesten som ständig fängelsevakt och som nu befriades av ett dåligt skämt. Det befriande skrattet, det läkande skrattet. Det är ett skratt som ofta kommer lite överrumplande. Men framförallt är det läkande skrattet ett skratt som vi skrattar tillsammans. Ett skratt som håller ihop oss, för oss samman. Ingen i teatersalongen blev friskare av att skratta. Inte jag, inte publiken. Men vi mådde så förbannat mycket bättre. I dagens program ska vi träffa Siri, som fick skratta när hon behövde det som allra mest. När Siri var 6 år så fick hon en hjärntumör. Hon opererades akut och fick behandling. Det skulle gå 3 år innan hon blev frisk. Och större delen av de 3 åren bodde hon på sjukhus. Idag är Siri 15 år och hennes minnen från den första tiden på sjukhuset är lite suddiga. Men jag frågar henne ändå om hon minns hur det var.
Jag tyckte ju då att, för jag var ju liksom jätteliten, jag tyckte då att det var liksom jättetråkigt och jätte liksom så här, det fanns inget att göra. Men nu känner jag så här, nu är det bara jobbigt och nu är det bara jobbiga minnen så här, jobbiga minnen så här, från jobbiga stunder. De enda stunderna jag kommer ihåg är ju de jobbiga.
Kan du berätta om en sån jobbig stund som du minns?
Typ när jag... Den första jag tänker på, det var typ i början kanske. I början när jag blev sjuk. Och så skulle de liksom... Jag skulle få så här infarter, eller vad heter det, så här, i armen. De skulle sticka mig i armen.
Mm.
Men jag var jätterädd. Och sen så alltså jag fick panik. Och sen, alltså jag kommer inte ihåg jättemycket, men jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt och läskigt. Men då kom det in massa, eller flera stycken sjuksköterskor, och så fick de ju hålla i mig, alltså hålla fast mig. Det var väldigt jobbigt. Det kommer jag ihåg.
Efter operationen som du gjorde bara några dagar senare efter du hade hittat den.
Ja.
Men vad hände med din kropp efter operationen?
Jag vet inte, jag kommer inte på något just nu när det blir liksom jag ska. Nej.
Hur känns det att prata om den här tiden?
Det är väldigt jobbigt. För jag kommer inte ihåg något. Men för jag pratade med mamma om det här och jag frågade så här, vad hände liksom? Men hon bara, men du blev väldigt trött, väldigt yr, blev jag. Jag kunde ju inte gå, eller alltså det var ju för att jag var så yr som gjorde att jag inte kunde gå.
Mm.
Men väldigt trött, blev väldigt svag tror jag. Men jag tror det var typ där. Jag hade ont i huvudet minns jag, men det var ju för att jag var yr.
Så. Kunde du tala?
Jag kunde prata. Men det var sluddrigt.
Om du skulle göra en måendekurva över de här tre åren, när mådde du som sämst och när mådde du som bäst?
Ja, fysiskt så var det nog det värsta, alltså första året tror jag. Jo, det måste ha varit. Och sen andra året också. För att jag fick såna, alltså jag fick så ont i benen av medicinerna typ. Nu kommer jag ihåg lite att när jag var uppe i Uppsala, jag vet inte vilket år det var. Men jag var uppe i Uppsala på så här behandling. Och så fick jag väldigt ont i benen. Så jag kunde inte gå. Det gjorde så ont i benen så här, jag orkar inte. Men sen blev, jag tror det blev, jo men jag tror alla tre åren var nog lika. Alltså första året var nog mest trauma. För sen började traumat liksom utvecklas. Så jag blev väldigt utåtagerad hemma. Och det var inte bra. Och sen blev jag ju väldigt så här. Sen, jag tror nästan att jag blev, att jag var lite deprimerad under de åren. Jag kände mig så ensam. Jag var liksom så ensam. Så här, det var ingen som kunde förstå mig.
Mm.
Då blev det liksom väldigt jobbigt. För att jag, alltså, vänner kunde ju inte komma och hälsa på. Fast så här, när jag var på sjukhuset. Mamma sa bara, nej det går inte om du blir sjuk. Så om jag skulle bli förkyld eller så. Skulle det vara väldigt, väldigt farligt.
Mm. Men det fanns också en person som du träffade på sjukhuset som betydde mycket för dig.
En person? Ja, nej, vänta, Boris. Ah, så, ah, Boris. Ah.
Och vem var Boris?
Clown.
En sjukhusclown?
Ja. Ah.
Vad minns du av Boris?
Jag fick såpbubblor. Han var med när jag skulle stickas. Han följde med mig hem när jag hade behandlingar hemma. Och så. Mamma säger att jag skrattar mycket med Boris.
Vad var det som fick dig att skratta?
Han gjorde typ alltså så här små, alltså trolleritrick typ. Det tyckte jag var lite roligt. Och sen kanske lite skämt och så. Klumpig. Men
klumpig?
Ja, klumpig.
Ja. Kunde du fråga efter Boris?
Ja, det gjorde jag hela tiden. Alltså jag frågade så här bara, är clownerna här? Kan clownerna komma? Så här, för det var så jävla tråkigt. Det var skitlångt tråkigt.
Mm.
Det kommer jag ihåg.
När träffade du Boris senast?
Skitlänge sedan. Det var ju flera år sedan.
Sjukhusclownen Boris, ja. Vi ska träffa honom strax. Han står nämligen utanför studion och väntar. Han var en viktig person för Siri under hennes sjukdomstid. Inför den här intervjun så har jag haft kontakt med Siris mamma. Hon skrev till mig ett mejl så här. Så tacksam över att sjukhusclownerna funnits med Siri och oss som familj under alla år. De blev hennes vänner och genom leken, skrattet, den finstämda närvaron så hjälpte de Siri att läka. Siri träffade clownerna flera gånger i veckan under de här åren. Och det var Boris som kom henne närmast. Nu, 5 år senare, får de träffas igen. Den före detta cancerpatienten Siri och sjukhusclownen Boris.
Hallå,
hallå. Hallå. Hej. Hej.
Ja. Får man kramas på radio?
Får man.
Man får det. Ja. Ska jag sitta? Jag får dra in magen så jag kommer runt lite. Hej. Så där ja. Alltså du har blivit jättestor.
Ja.
Och jag har fått en ny slips. Det är väl det som har hänt.
Siri berättade att hon hade svårt att minnas.
Ja.
Från den första tiden.
Ja.
Så att du minns inte när du träffade Boris första gången?
Inte första gången. Men...
jag minns precis. Ja. Det var jag och så var det min kompis Sigrid. Kommer du ihåg Sigrid?
Ja, henne kommer jag ihåg.
Just det, ni hade lite samma namn.
Ja, ja.
Och Sigrid hade en jättehög grön hatt.
Fågelhatten.
Med... ja, exakt. Precis. En gång var det fågelbo i hatten. Ja. Det är sant. Men första gången så knackade vi på dörren. Och då så öppnade vi. Och då så sa din mamma så, äntligen kommer clownerna. Och så kom vi ja. Och då träffades vi. Och sen träffades vi många gånger i veckan.
Ja.
Ja, knackade vi på dörren bara.
Jag tänkte jag skulle beskriva dig för lyssnarna.
Ja, det behövs.
Du har en brun hatt.
Ja, där den här högst upp.
Du har en röd näsa så som sig bör.
Ja.
Du har en för kort slips.
Jaha, den är för kort.
Ja, den är clownkort skulle
jag säga. Okej. Okay. Jag trodde den var... det är små hjärtan på den. Det är det som är nytt i min kostym.
Och så är det hängslen.
Ja.
Och randiga brallor.
Ja, de är här. Och sen har jag längst ner... då har jag skorna här. Där är mina skor.
Lite för stora.
Ja, det är ungefär som jag har sett ut alltid väl.
Den här säsongen av det här programmet, Känsligt läge, handlar om skrattet.
Ja.
Kommer du ihåg Siris skratt?
Ja, det gör jag. Jag minns det. Och sen behöver man inte skratta så det låter. Man kan se att det är liksom, att man kan skratta med ögonen också, tycker jag.
Kommer du ihåg vad Siri skrattade åt?
Kommer du ihåg vad du skrattade åt?
Nej, men vi satt och pratade om det nyss.
Aha.
Vad sa jag?
Ja, vad sa hon egentligen?
Ja, hon sa att hon skrattade åt dig.
Ja. Alltså, ja. Bland man snubblar och gör fel. Ja. Det är alltid roligt.
Ja, det sa jag. Ja. Klumpig.
Ja, det är roligt när man är klumpig. Det är det bästa.
Jag har hört om någon galen färd med säng i korridoren.
Ja, just det. Ja, det var kul.
Var det på väg till röntgen eller något sånt? Eller?
Ja, det var något sånt. Jag och mamma satt och pratade om det.
Ja.
Så här, jag bara, fan, jag minns inte ett skit. Hon bara, men när du, sängen kanske så här, när de körde runt dig i sängen. Jag bara,
ja, och vi var ju många kompisar, många clowner. Rosa och, kommer du ihåg, Carl? Carl von Tratt.
Ja.
Von Tratt, men han säger von Tratt. Och sen Bruno.
Ja, just det.
Just det.
Han finns ju.
Han finns också, det finns det är många. Så vi träffades ju olika på olika möten. Men det där med sängen är roligt, för då får man ju bli som en... man kör liksom bil i korridoren. Och vad som helst kan hända faktiskt.
Hur är det att skratta på ett sjukhus? Alltså, det är ju inte byggt för att det ska vara kul där.
Nej, alltså... det var väl skönt att inte ha så tråkigt liksom just i stunden typ. Eller, alltså typ så. För man hade ju så tråkigt och man var så isolerad. Så då var det ju kul att liksom vara lite social.
Kommer du ihåg om du mådde bättre efter att ha skrattat lite?
Det tror jag gjorde. Det tror jag.
Vad säger Boris?
Ja, man bara knackar på och kliver in och så blir man jätteglad att träffas faktiskt. Det är, även om man vet att folk är där för att de är sjuka och inte vill vara där, så vi alltså sjukhusclownerna blir ändå glada att träffa de som är där.
Mm.
Mm. Man får liksom knacka på och se om man får komma in.
Mm. Och Boris fick komma in till dig?
Ja, hela tiden.
Åh. Och vi blev så glada när vi såg att ni var där, för då fick vi träffas. Så
vad säger du, en extra clownsugen patient?
Ja, och vi var sugna på att träffa Siri.
Det måste vara vanligt att barn känner sig ensamma på sjukhus. Vad brukar du säga till dem, Boris?
Vi säger inte så mycket egentligen. Kanske mest att man hänger ihop, att man gör saker ihop. Eller att man liksom, ja, att man, jag tycker det är härligt att man, när man träffas många gånger och lär känna varandra. För då kan man liksom, då träffas man kanske under flera år. Och liksom, ja, man blir lite som kompisar nästan.
Ja, sjukhuskompis liksom.
Ja, inte hemma kompis, men sjukhuskompis. Ja.
Om ni tycker att clownen Boris har ett lite lustigt sätt att prata och låter som en kvinna, så beror det på att Boris har ett lite lustigt sätt att prata och egentligen är en kvinna. Jag har nämligen bjudit in clownen Boris i karaktär. Jag fick sagt till mig att det skulle vara lättare för Siri att minnas sin tid med Boris om hon fick träffa Boris och inte Åsa som spelar Boris. Siri har ju aldrig träffat Åsa, bara Boris. Jag frågar Siri om jag tänkte rätt, om hon tycker att det är lättare att träffa clownen Boris än clownskådespelaren Åsa.
Nej, det blir faktiskt svårare.
Varför det?
För att liksom, alltså hade det varit lättare om du inte hade varit clown just nu. Mm. Men för att det är liksom kopplat till de jobbiga sakerna. Mm-hmm. Du är liksom med när det var jobbigt.
Jag förstår, för det var, då blir det som nu. Det kommer, ja, jag exakt. Förstår. Mm-hmm.
Okej.
Okay. Mm. Jag undviker ju att tänka på det.
Ja. Hur var det när Boris kom hem till dig? Tog Boris med sig sjukhuset då, eller?
Ja, så alltså då var det ju sjuksköterskor med.
Mm.
Det var ju skitjobb. Eller jag kommer inte ihåg, men mamma har ju berättat att då tog ju typ sprutor i benen.
Mm.
Hon sa att jag tyckte det gjorde jätteont. Jag kommer inte ihåg något, men jag kommer ihåg att du har kommit hem till oss.
Mm.
Det där.
Mm. Och då var vi ju, det var jag och Sigrid som, en sak, en gång jag kommer ihåg. Och då hade du din syster där, så då kunde en vara med din syster och så kunde jag vara med dig in i. Ja. Det var jättebra, då fick vi vara med varsin kompis där liksom.
Ja.
Och så när de gjorde, tog sprutor och så, då kan ju, kunde ju clownerna också, clownen var med då liksom. Så kanske du, kanske man tänker på något annat, fast man får spruta eller, ja.
Om du jämför Boris och dina föräldrar, alltså vad...
Ska jag välja något? Då väljer jag mamma och pappa.
Nej, det vill jag inte göra.
Bra val, ja. Siri, det är jättebra.
Man tar ju alltid familjen först.
Ja, det gör du ju rätt i.
Men man kan få olika saker och olika personer, tänker jag.
Jaha, ja.
Vad fick du Boris som dina föräldrar inte kunde ge?
Men det var nog skönt att så här, någon annan än mamma och pappa kom in. Alltså, för det var ju annars bara mamma och pappa. Eller bara, för sen blev det typ corona. Eller nej, vänta, det var innan corona. Jag vet inte. Men det fick i alla fall bara vara en förälder i rummet, tror jag. Det var under någon period så fick det bara vara... Eller jo, ibland var det mamma och pappa. Men ja. Sen var ju min lilla syster Alice med. Hon var ju med också ibland. Men det var liksom familjen. För det var ju lite skönt att någon annan kunde komma in också.
Mm. Som du säger, det hände, det kom in någon annan än vårdpersonal. För det är de som knackar på och kliver in hela tiden. Då knackar man på och så kommer clown in. Det är ju lite udda, om man får säga så. Eller det är lite speciellt. Så att bara det kan vara... Och det här, man får någonting att prata om efteråt också. Att, vad hände och liksom, hur blev det? Och, ja...
Mm. Jag tänker på begreppet skämta bort. Att skämta bort någonting är dåligt. Skämta bort är motsatsen till att ta på allvar. Och ta på allvar, det är bra. Och så tänker jag att det kan också vara precis tvärtom. Jag bråkade med en kompis en gång. Vi kan hoppa över varför. Jag kan bara säga att det var ett jobbigt bråk och jag var en idiot. Bråket med min kompis höll på i flera veckor. Men efter ett tag så insåg vi att det var lönlöst att försöka bråka oss fram till en lösning. Vi slutade att skicka de där mejlen med den där snärtiga formuleringen som skulle få den andra att tappa fotfästet och häpet säga: "Jaha, nu förstår jag. Jag hade fel hela tiden." Vår konflikt frystes ner. Den fick ingen lösning, utan sopades under mattan. Efter något år hamnade vi bredvid varandra vid ett middagsbord på en fest. Alla runt bordet kände till vår konflikt. Då hände det. Min bråkkompis skämtade om vårt bråk. Det var ett vältajmat, lagom elakt och framförallt roligt skämt. Det förändrade allt. Hela rummet fick en annan färg. Vi skrattade tillsammans. Jag skämtade tillbaks och plötsligt så var vårt bråk någonting som hörde till förfluten tid. Vårt bråk hade skämtats bort. Jag jämför inte kompisgräl med barncancer, men skrattets funktion är densamma. Avleda, avdramatisera, skämta bort. Sjukhusclowner som Boris skämtar aldrig om patienter eller deras sjukdomar. Sjukhusclownen ska vara en skrattpaus från sjukdomen. Men ett sjukhus är ju ändå ett sjukhus. Sterila korridorer och människor som dör. Jag frågar sjukhusclownen Boris om det är svårare att få folk att skratta på ett sjukhus än på andra ställen.
Nej, ibland så skrattar folk bara för att de blir så förvånade att man kommer in. Det blir, oj, vad hopp. Så, då kan det vara lite att man blir förvånad. Sen kan man ju vara, man kan ju vara både, man kan vara ledsen, sen kan man vara glad, sen kan man bli ledsen igen. Så kan det också vara. Att det, ja. Det tar ju inte bort allt det som är jobbigt, men man kan få lite, vad ska jag säga, paus kanske från det. Eller vad tycker du, Siri? Jag vet inte.
Ja, alltså en liten paus blir det.
Ja, en liten paus blir det ju. Precis.
Det är inte lika långtråkigt liksom.
Skönt att få skratta och göra något annat. För ont har man ju kanske, det har man ju sen också, det försvinner kanske inte, men ja.
Vad är en sjukhusclowns bästa belöning?
Ja, det är om någon att de blir glada om att komma till sjukhuset för att få träffa en. Det är en jättefin belöning liksom. När man ändå måste komma dit så blir man glad för man får träffa en clown. Det är den bästa belöningen, när någon vill träffa en.
Kan ett skratt kännas som belöning?
Ja, det kan det. Ja. Det, och sen kan, är det en belöning om man kommer in och så kan, ibland så märker man att alla kanske är ledsna i rummet. Och så blir barnet glad när de ser en. För egentligen kanske det mest kanske föräldrarna som är ledsna i just det rummet. Och då kan det vara skönt för barnet att det kommer in någon annan som är glad. Och då är det också en belöning om de blir glad.
Mm. Ett känt citat är ju: ett gott skratt förlänger livet.
Ja. Ja, ibland kanske det gör det. Men ibland kanske, ja. Ibland kanske att man får bara titta på varann också kan förlänga livet. Ett ögonblick förlänger livet.
Siri?
Ja.
Gjorde clownerna att det blev mindre jobbigt? Gjorde Boris att det var lite mindre tråkigt och sorgligt?
Ja. Absolut.
Mm. Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Idag så träffade vi Siri som fick cancer när hon var 6 år. Och så träffade vi sjukhusclownen Boris som höll uppe humöret på Siri. Producent för programmet var Emmy Bergqvist och jag heter Uje Brandelius. Tack för uppmärksamheten.